This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Stenkastning, brinnande polisbilar och stor förödelse. Under påskhelgens upplopp på olika platser i Sverige har hittills 44 personer gripits och 17 poliser skadats. Och med anledning av oroligheterna har nu rikspolischef Anders Thornberg kallat till pressträff.
Det är synnerligen allvarliga brott som de senaste dagarna har riktats mot vårt samhälle, mot polisen och mot annan blåljuspersonal. På flera platser i landet har det varit våldsamma upplopp. Livsfarliga attacker har riktats mot oss, mer än mot den som utövar grundlagsskyddade rättigheter att framföra sina åsikter. Upploppen har fokuserat på att angripa och allvarligt skada poliser och polisens egendom. Det har funnits en likgiltighet för mina medarbetares och andras liv. Det här är värre än våldsamt upplopp, enligt mitt sätt att se det. Det skulle i några fall kunna utgöra försök till mord och i vart fall grovt blåljussabotage. Vi har sett våldsamma upplopp tidigare, men jag vill påstå att det här är något annat. Det här är ett grovt våld som inriktar sig mot liv och egendom, framförallt mot poliser. Det här är inga vanliga motdemonstranter. Vi har starka misstankar att de som går till angrepp mot polis och räddningstjänst har anknytning till de kriminella gängen, bland vilka det finns individer som inte drar sig för hänsynslöst skjutvapenvåld. Det här är allvarligt våld mot polisen, mot samhället, snarare än en vilja att stå upp för sina åsikter. Det här har ingenting med protest att göra, utan det är ett oförsvarligt angrepp mot vårt rättssamhälle och vår demokrati.
I have a bone to pick with Ashkan and Mustafa.
Jag undrar vad det här kommer att vara.
Varsågod och gräv ditt hål. Jag lyssnar.
Yeah, but it's not what you think. So, I had a dream last night. It's a very vivid dream.
Var det tjejer med?
Nej. I took a spontaneous, impulsive trip to France. Very beautiful place. I didn't tell anybody. Very beautiful place, a beach and so on. I go into a bar. Then they have a poster of events and like things like that. Then they have Sista Måltiden on the poster. And I was like, what the fuck in France? Then I send you, all of you, in the group chat. Hey guys, I'm in France and I'm in this bar and they have like Sista Måltiden there. And I was like, and everybody totally ignored me and continued to talk about everything else. And I was like, what the fuck? France, hello, Sista måltiden in France. Then we had, then suddenly we're having a meeting and Mustafa has come up with a brilliant idea, it seems. He's like super excited about it. He's like, I know what we will do. We will have crude oil burgers. I was like, what the fuck? And he's like, yeah, yeah, sista måltiden burger. Burger with some crude oil on it, hey, to make a dig.
Det är genialiskt.
This is what you said in the dream. I was like, what the fuck? And you guys were, yeah. It's like, you know, it's a dig. When it about this oil embargo in Russia and the rising fuel prices. Sista måltiden burger with crude oil. And Ashkan was, this is genius. Brilliant idea. I was like, what the fuck? But guys, hello, we're in France. They have a poster of Sista Måltiden. No. We have to do this crude oil burger. I said, where, this is the most retarded idea.
Lägger man olja på sidan av hamburgaren?
No, on the burger. On like the sauce. Burger.
Even better.
And I was like, this is where would I start? People cannot eat. People cannot eat oil. And yeah, well,
alltså, then I was pretty upset. Jag förstör det här, men vad är crude oil?
Råolja.
På en hamburgare, på maten.
Yes. And he thinks it's a brilliant idea, ja, even in reality.
Ja, men det är en dröm, man får korrigera lite. Med crude oil på sidan, så att du doftar bensin medan du äter bensin.
Ja, men du äter ju inte den, du köper den och vaskar den.
They actually like the idea.
Ja, alla rika kommer och köper den och vaskar den för att de kan.
The oligarch heter burgaren.
Jaha, vad har hänt senaste veckan?
Nej, det var
ganska lugnt.
Hanif, har du hört eller sett om det hänt något senaste veckan?
Nej, jag har ju bara haft påskfirande. Ja.
Jag har också firat påsk. Det har ju varit strålande bra väder.
Mm.
För att bränna saker.
Man kan ju passa på att grilla lite så här marshmallows och så. Mm. Och bränna bilar på grillen.
And buses it seems.
Jag tror om man tänker mer på att bränna Koranen.
Mm. Yeah, I don't know how long that will be legal here.
Jag är lite nyfiken på den här snubben Rasmus Paludan. Är det någon som vet vem är han? Vart kommer han ifrån? Vad är det för parti han driver? Är det någon som kan dra bakgrunden?
Det känns som att Chang borde veta det här.
För att han är högerextrem eller vad då?
Till och med jag har ganska dålig koll på honom.
Rasmus Paludan.
Ja, det är någon dansk. Jag tror han har varit någon slags jurist eller något. Men han är väl känd att vara en... Å ena sidan intelligent, men jävligt rättshaveristisk och smågalen. Så här.
Jag såg någon video där han är i... Jag tror att det är Rinkeby, jag kan inte vara det någonstans. Men det är någon kvinna som går förbi. Hon skriker något på arabiska och så säger hon shaitan.
Just det. Mm.
Och då springer han efter henne, skitförbannad, och skriker på danska och hora till henne. Så stoppar hans partikamrater honom från att attackera henne.
Mm. Ja, han har nog lite, det är något psykiskt med honom, med humör eller med, ja.
Men han har ju det partiet Stramkurs.
Och vad är det för parti då?
Isn't it like some kind of like anti-immigration party?
Och anti-islam?
Ja, anti-islam framförallt skulle jag väl säga, det är väl det. Jag tror, nu har inte jag följt den här människan alls noga, men jag har inte sett honom yttra sig något negativt om någon annan grupp än just muslimer.
Han har hakat upp sig på just islam muslim, men han har ju dubbla medborgarskap, dansk och svensk.
His father is Swedish, eller hur?
Och journalist, svensk journalist, Thomas Polvall.
Ah, är det hans farsa?
Mm. Vem är Thomas Polvall?
Ingen aning.
Uh-huh.
Men jag önskar att det är någon på DN. Jag ber till Gud, om det finns en Gud där uppe, se till att det är någon på DN.
Okay, from Wikipedia about the party. Stramkurs is a far-right political party in Denmark, founded in 2017 by Danish lawyer Rasmus Paludan. The party is almost exclusively associated with its founder and his anti-Islam activism and demonstrations. That's it.
Ja, men han verkar vara specifikt emot icke-västerländsk.
Icke-västerländsk?
Icke-västerländsk invandring.
Ja, jag har aldrig hört honom yttra sig om kineser, japaner eller, alltså, förstår du?
There aren't any.
Ja, men alltså, muslimer blir ju en proxy för allt som är icke-västerländskt.
Eller allt som utmanar det västerländska.
Ja.
Det gör det ju sant. Inte japaner och kineser. Nej.
Och det här är ju inte första gången han kommer göra en sån här turné för att bränna Koranen, utan han har gjort det här flera gånger tidigare.
Eller försökt. Han ville ju få tillstånd 2020 och då fick han ju inte det av Malmöpolisen. För de kunde inte garantera säkerhet. Och så fick han inreseförbud i 2 år. Okay. Och nu är det ju 2022.
Men he got like your citizenship.
Men eftersom han upptäckte att han är svensk medborgare, ja, också på automatik, så kan de ju inte neka honom inreseförbud.
Han ansökte om svensk medborgarskap.
Ja, men, jo, men det här hans rättshaverism kommer in därför att det slog ju honom när han fick inreseförbud att vänta, min farsa är ju svensk. Och då började han läsa svenska regler och lagar och då upptäcker han att är du född inom Norden i ett annat, alltså Finland, Sverige eller Norge eller någonting sånt, och din ena förälder är svensk, så har du på automatik rätt att söka medborgarskap i Sverige eller någonting sånt. Mm. Och den där paragrafen, det var väl ingen som hade tänkt på. Så då gjorde han ju det. Och då kan du ju inte neka honom inreseförbud. Du kan ju inte neka en medborgare att resa in i landet.
Nej.
Så det var ju hans sätt att jävlas tillbaka. Och nu så har han väl gett sig fram på att nu ska han elda koran lite överallt. Mm. Antagligen. Nu spekulerar jag lite, men det är den bilden jag har fått.
Men det är ju inte det som är problemet egentligen.
Nej,
han,
nej.
Han ska ju kunna bränna hur mycket koranböcker.
Ja, om man själv har betalt för dem.
Och det
har
han, och det seems to be controversial though. Det är inte självklart. It seems to many people.
Det är det som skrämmer mig.
Jag med.
Especially me. Väldigt, väldigt mycket. Alltså på riktigt skrämmer mig. Att folk som nu vill förbjuda koranbränning, det är ju samma folk som inte allt för sällan ställer sig väldigt kritiskt mot typ kameraövervakning och såna här grejer. För de säger, man vet aldrig vem som kommer få makten. Och om du förbjuder koranbränning, då kan ju en person som är muslim som tar makten i Sverige kunna fängsla alla som kritiserar den genom att använda någon islamofobiklausul eller whatever. För det kommer ju inte sluta med att man förbjuder koranbränningar.
Exakt.
Till slut kommer man lagstadga i
det som Khartoum, blasphemy,
så kallad islamofobi kommer bli lagstadgat. Ja. Och då kan inte du kritisera den som har makten. Tänk om Mikael Yüksel blir statsminister och så har du islamofobilagar på plats. Då är vi fucked. Alltså vi är royally fucked.
Attila Yoldas har ju någon insamling nu där han vill att det ska vara hatbrott att bränna koranen.
Mm.
Han har fått nu över 20 000 namninsamling.
20 000?
Ja, han målet är 25.
Vad spelar det för roll om han får 25? Det spelar ingen roll.
Jo, men då kan man lämna in det till regeringen och du vet, till riksdagen. Och
oh, is there this mechanism?
Ja, jag tror att det är något sånt där.
Yeah, and these people. Ja, ah, förlåt.
Nej, men det var bara intressant för att Attila Yoldas är HBTQ, Z, bla 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 anhängare och Han hade varit den första man avrättade i en muslimsk land som är.
Yeah, but there is this unholy alliance now with like people like for example Mikael Yüksel, Attila, and then Islamists and like Islamic conservatives. All of them, they are uniting together.
Och Miljöpartiet.
Ja, inte helt och hållet Miljöpartiet. Jag tycker att Märta har ju varit tydligt ute och tagit avstånd för det här och fördömt det här. Ja, det, okay.
Det som räddar Miljöpartiet nu, det är Martin Malmgren.
Mm. Actually, det verkar som surprised.
Att i de här frågorna så verkar de lyssna väldigt mycket på Martin, har jag märkt. Alltså att de tar liksom, de går bakom honom.
Var inte han din chef, Annie?
Ja, exakt. Martin har ju kommit in på någon reservplats. Och tanken är att han ska försöka rädda Miljöpartiet. Jag frågade honom om det finns någon strategi bakom det här. Och då säger han, nej, det här är bara en ren slump att jag har kommit in i riksdagen. Men han...
Är han i riksdagen?
Han var på listan och nu har han kommit in via reserv.
Ja, jag fattar. Okay.
Så han sitter...
Så han är riksdagsledamot?
Ja.
Shit.
Och han har ju gått ut väldigt tydligt och var ju en av de första poliserna som var ut och kritiserade händelserna i Linköping med att det här var ett totalt misslyckande.
Du var ju surprised.
Nej, egentligen delvis. Det finns flera sätt som jag ser på det. Jag tycker att, om jag ska få vara ärlig, nu är Martin min chef också, men jag tycker att det är lite väl. Ja, han är väl ändå, han kommer ändå vara, han kommer snart tillbaka om Miljöpartiet kommer åka ut.
Du hoppas på att de inte åker ut så du kan fortsätta.
Så du slipper honom som chef.
Jag är tudelad, för det är jävligt skönt att slippa honom som chef. Men jag vill ju att Miljöpartiet ska åka ut. Så att, men jag har varit förvånad över att han var så pass tidigt ute och kritiserade polisen mitt i i det som sker. Jag tänker ändå någonstans att det finns en lojalitet med kollegorna, att i det brinnande infernot så är man inte där och riktar kritik, utan man avvaktar tills allting är klart, när kollegorna har jobbat färdigt, och sen så kan man drämma på med all kritik man har. Men om jag får kritisera honom, så tycker jag att han var väldigt snabb ute med att kritisera polisen.
But don't you think there are a lot of like enskilda poliser som är kritiska till polisledningen?
Absolut.
Absolut. They are critical, tycker, to like, they wanted to be in and they were critical to like.
Men det, jag tänker så här, när det är pågående fight, när du har ett ärende som inte är avslutat, då kan du avvakta med kritiken tills allting är klart. För det hjälper ju inte precis just nu när kollegan hamnar i underläge att framföra kritik. Det är en sak som jag tycker, men sen så är det ju tydligt att han är ute och försöker liksom positionera sig för Miljöpartiets räkning. Och han gör ett bra jobb.
Men alltså, om man har ett, vad jag nu förstår, ett rätt så taffligt ledarskap, inte bara på politisk nivå utan även polisledningens nivå. Det är i alla fall den kritik jag har läst. Kan det inte då finnas ett värde i att vissa poliser som har makt, som Malmgren, går ut och faktiskt kritiserar under pågående ärende för att få polisen att ändra sin strategi?
Kritiserade han poliserna på gatan?
Nej,
eller polisledningen?
Nej, han förtydligade sen att han kritiserar polisledningen, ja. Och framförallt liksom att och det måste jag ändå säga att det var bra att han ändå kritiserar att det var det bland det sämsta man kan göra, det är att lämna platsen. Och med all utrustning som det var ju flera bilar som brann upp och så vidare, och det var han ju väldigt starkt kritisk till.
But actually there is something that you mentioned that was surprising, I think, to Ashkan, and that's definitely surprising to me, that you said like number one priority, it seems that the police has to preserve the lives of the police.
Ja.
This is for me very bizarre.
Ja.
Det är inte konstigt.
Det är mitt liv ni ska prioritera.
Fast ditt liv, för att jag ska kunna prioritera ditt liv, så måste jag först prioritera mitt eget liv.
But why would you go into any conflict?
Sätt på dig syrgasmasken, ja, innan du hjälper ditt barn.
Fast precis. Ja, men för grejen, okay, är så här, om jag åker in dit, och det var precis det som hände. Kollegorna åker in dit och sen så får de smack en sten kastad mot sig, och hon eller han faller ner. Då blir poliserna tvungna att prioritera kollegan som är skadad.
Och inte stackars Ashkan som ligger i en blodpöl.
Och det som händer då, det är ju att man retirerar från området precis som man gjorde. Och då lämnar man ju precis allting som man har kvar där på plats. Precis som man har gjort här. Man lämnar bilarna och allting för att kunna rädda kollegorna.
That I understand, but at the same time doesn't this give like room to saying okay, whenever it gets like a bit too tough we just pull out.
Ja, nej, men det är ändå principen är ju så att i det polisiära arbetet, men inom räddningstjänsten, men också inom ambulansen, så är grundprinciperna alltid din egen säkerhet. Det är grundpremissen. Det är därför räddningstjänsten inte åker in när det brinner. För att man kan inte garantera räddningstjänstens säkerhet, och då åker de inte in. Eller ambulansen. Vi har personer som ligger skottskadade, döda eller något liknande, och ambulansen åker inte in förrän de får klartecken från polisen att nu är det säkert för er att åka in. Och samma sak gäller för polisen också, men vi hamnar i en dilemma här. Därför de här ungdomarna, eller de här kriminella aktörerna, de tänder ju bilar i brand, de tänder precis vad som helst, och vi har ju vårt uppdrag att åka in och säkra och släcka bränder och sådär, men vi hamnar i en gisslansituation, och det gör ju att vi hamnar i moment 22 där, och det är det som gör det så svårt.
Hur gör militären? Nu säger inte att polisen ska bli militär, men hur gör militären? Om du har en pågående operation med en militär trupp och så blir en skadad. Jag vet att man inte lämnar den och bara sticker därifrån.
Nej, det är samma sak där.
Men du cancelar väl inte uppdraget? Du har en medic som kommer och hjälper.
Or pull out this guy or whatever.
Ja, precis. Du extraherar den personen.
Men det är ju inte så att, polismyndigheten avbryter hela uppdraget. Man drar ut med den personalen för att skydda sina kollegor. Sen så går man in igen.
Och det som inte hände här dock, eller hur? Man gick inte in tillbaka.
Man gjorde det, man ser på filmklipp att de åker tillbaka.
Alltså vänta, vilket område pratar vi om?
Om vi går tillbaka till från början, det var ju det som skedde i Linköping, i Skäggetorp. Ja. Och det som hände, det var ju att poliser i linjepersonal, det vill säga polisen som jobbar ute i fält, helt plötsligt blir överraskade av den enorma våldet. Det är ju något vittnesmål från en polis som beskriver att han håller på att samtala med en person och allting är lugnt. Sekunden senare så ser han den här personen som han samtalar med håller en sten och siktar mot just specifikt honom.
Okay.
Och i samband med det här så är det ju en kollega som får en sten, jag kommer inte ihåg om det är mot huvudet eller vad det är, åker ner i backen och de blir tvingade att retirera.
För Paludan var ju inte ens där ännu. Vad jag förstått det. Utan polisen är där för att bara upprätta en sorts närvaro, ja, i förberedelse för att Paludan ska komma.
Just det.
Actually, that's a good point. Did he manage to burn any Quran at any of the events?
Nej, han har knappt dykt upp väl. Eller jo, på ett av eventen. Så,
vi, eller?
Jag tror han hade, Jönköping var han där.
Och då hade han, bacon, han hade då, bacon på Koranen och brände den.
Och då ignorerar ju de bara honom i Jönköping.
Isn't it the Bible belt in Jönköping? Mm, it's like, you're not burning the Bible. So.
Men i det första skedet, det som sker, det är att man är där, man försöker upprätta liksom en kontakt, börjar med slå avspärrning och sådär. Och pang, så blir du överraskad av det här våldet.
Okay.
Jag tänker mig någonstans att det är förståeligt att även fast det inte ska vara så, även om man ska ha resurser, så är det förståeligt att man blir överraskad av en form av våld. Och jag pratade innan precis med en kollega som beskriver att han ser det som sker på sociala medier. Han kontaktar ledningen för att åka in och jobba, men blir sagt att men avvakta. Ja, vi behöver inte ha resurser. Och här är ju liksom oftast det skiljer sig mellan vad som sker där ute och kopplingen till de som fattar beslut. Det failar ju där.
Alltså alla poliser stod redo att gå in igen, men ledningen i Linköping...
De här tre kvinnorna.
Nej, det behöver inte vara just
dem. Jo, men det var nu var det en av dem var ju min chef. Han blev hatare, Chang.
Nej, jag bara undrar om det är samma person.
Det har ingenting att göra med kvinnor.
En av dem var ju min chef, Ann-Kristin Renström tror hon heter. Och hon sa ju till korren då att men vi fattade beslut att retirera, alltså backa, för att vi upptäckte att det var vår närvaro som provocerade dem.
It's like very provocative statement.
Ja, kanske inte det snyggaste att säga. Alltså visst, det kan vara så att polisens närvaro provocerar, men då
är väl inte det polisens fel. Det är väl de här...
But wait, wait. Actually, it is a point though. But
om du
I mean,
inte klarar av att ha polis i närheten.
Alltså för mig låter det lite som vad hade du på dig?
Ja.
Efter en våldtäkt. Lite jag grann. Alltså, det låter, tangerar det argumentet.
Det låter galet
but,
att säga.
But she has a point. I mean, like one solution to this problem could be to stop like provoking these people by totally dismantling the police.
Ja, men det har man väl testat i, har man inte testat i USA efter
jo,
i det var.
Seattle.
Det,
right.
Ja, det slutade väl jättebra i Seattle.
Det bildades en egen milis istället.
Ja,
en medborgarmilis.
Och den funkade säkert mycket bättre.
Den jag höll lite ett dygn eller
så. Det
två dygn blev det kaos.
I think you got Chang at medborgarmilis, so it's like tell me more.
Det började i torsdags, eller hur?
Ja, exakt. I Linköping.
I Linköping. Sen spred det sig till Norrköping. Och sen nästa dag så och var det ju...
I Rinkeby. Och sen Landskrona skulle det vara, men det flyttades till Malmö.
Skånegården.
Och sen var det Örebro också.
Örebro, där var det ju rätt.
Efter Rinkeby så var det Örebro.
Just ja. Det. Och där spårade det ur också, ja, totalt.
Och jag har pratat med kollegor som har fått åka nästan skytteltrafik från... De är på en kommendering på en hockeymatch i Karlskoga tror jag, från Örebro, så får de veta att det brinner i Linköping, så de åker från Karlskoga tror jag det är, eller Örebro polisen, de får åka från Karlskoga eller Karlskrona, vad fan, det är någon
inte
hockeymatch där.
Inte Karlskrona, det ligger åt helvete.
Landskrona.
Det var en hockeymatch de var på. Och så åker de hela vägen med den resursen de har till Linköping.
Då får det är rätt långt att åka.
Det är riktigt långt. Så får de veta att nej, ni ska åka till Norrköping för nu brinner det i Norrköping. Shit. Så åker de till Norrköping och då är de där tillsammans med andra kollegor.
Men det märkte du åkte i påsk nu, åkte ni till Skåne. då möter jag ju polisbussar på E4 åt andra hållet. Och sen när jag skulle hem igår så rätt var det som blev jag omkörd. Jo, då är det två polisbussar. Och sen säger jag till sån här svart, är de bepansrade eller
något? Ja,
en sån också var på väg till, jag tror det var Norrköping och det var norrgående då ju. Så det var full skytteltrafik
och alla håll. Det spårade ur igen i Linköping och Norrköping.
Igår.
Mm. Och i Malmö också.
I Malmö natt också. Så brände de en skola.
Men efter den här fadäsen som skedde i Linköping, då fick de ju resurser från över hela, då kom ju den här nationella förstärkningsteamet. Det kom ju personal från Örebro, men även kollegor från Rinkeby och Stockholm. Men
de från Örebro behövde ju snabbt åka tillbaka väl?
Ja, exakt. Ja. De har ju fått jobba övertid massor. Sen så går den här turnén till Rinkeby.
Ja.
Och här lyckades ändå, måste man ändå säga, Rinkeby-polisen, jag är partisk i målet, att de lyckades sköta det här väldigt bra. Det samlades mycket folk, det skedde stenkastningar, men det som de hade till fördel här, det var liksom miljön där de jobbade. Det var inte så stora öppna fält, det blev inte de här stora slagen, utan det var i bebyggelseområde och då lyckades de lösa det här betydligt bättre.
But it seems that there were like also women from 40 to 60 throwing stones.
I alla de här tillfällena, det som har chockat och förvånat alla kollegor, det är nivån på våldet. Det är inte, alltså i vanliga fall så kastar man sten, men nivån på våldet, att man direkt så stora stenar direkt mot huvudet, hoppspark på kollegor som ligger ner, de hoppar på kollegornas huvud, tack vare hjälmen så har de klarat sig, men också att det är barn, det är pensionärer, det är personer med rollator, det är föräldrar.
Alltså vänta lite, personer med rollator deltar i våldsamt upplopp.
De har elpermobiler och så kommer de dit.
Eftersom vad gör de? Vänta, är de bara där eller är de, deltar de i
våldsamt? De deltar.
Eftersom det handlar om islam.
Det har blivit en ny familjefest liksom, slå ihjäl poliser så här lagom till påsk.
Här är en kollega som jag pratade med som visar sin hjälm. Man ser hur, alltså hjälmen har spruckit. Ser ni att den har spruckit här?
Oh. There was this iconic picture as well with the
fuck.
De har ju kastat så mycket, alltså polisens skyddsutrustning har inte hållit helt heller. Och den här våldet, alltså det jag kan minnas, det är 2001 när vi hade Göteborgskravallerna.
In these situations though, is the police allowed to use deadly force or not?
Ja.
They are.
Ja.
Sköt polisen tre personer i Norrköping?
Ja, Norrköping. De säger att det var rikoschett. De har,
så som de säger nu, det är att det har skjutits varningsskott som har träffat personer på benen. Och de har blivit skottskadade.
Okej, så det är tre personer som
Tre personer.
Ja. Och vet du vad som var så lustigt? Folk lugnade ner sig sen. Vem kunde gissa? Det var det jag läste något om, att det var tvärlugnt sen. Det var inget alls.
Fast de sköt ju i Örebro, så sköt ju de i luften också. Då pratade gärna kollegan att det är en man som frivilligt går emot polisen med öppna armar och skriker Allahu Akbar.
Men varför
det var ingen nödvärnssituation. Det vi måste ha med oss är ju, för att polisen ska kunna verka, det vill säga skjuta i nödvärn, det måste man ju vara.
Ja, men det är bara så att man tyckte det blänkte lite vid handen. Jag uppfattar som en kniv, så jag blir rädd och sköt.
Nu finns det på film där det inte blänkte någonstans.
Nej, men det funkar inte så. Det är din subjektiva uppfattning.
Det är sant. Ja. Det är sant.
Så att du hade kommit undan med det.
But this is crazy, but at the same time not, because if you try to look at this from a also a cultural perspective, if you take like somewhere like in the Middle East, have you guys seen videos during like the revolution in Egypt, for example?
Mm.
It was fucking savage, like they used to like jump on police cars. Uh-huh. and the thing is, imagine there is some kind of a hybrid, of a cultural hybrid here that has this mentality a little bit, but the police in the Middle East is not like the police in Sweden. So these people,
vad skulle de tre kvinnliga polischefen i Egypten
strunta i deras kön?
So here like you have a lot of people in the Middle East who attack the police, even when they know that the police right away will use deadly violence. Mm. And here they know that the police will not do a thing.
De like, synar ju polisen.
Yeah, yeah, ja. Exactly. Yeah, they are like, do you think these people are thinking that the police will shoot them? They know that the police will shoot them.
De synar polisen, de synar hela samhället. Och det finns någonting inom mig, en liten, liten del av mig som känner en, ja, det här låter hemskt att behöva säga, men jag känner en liten form av glädje av att vi har personer som Paludan som verkligen stresstestar samhället för att visa alla vad, vilken värld vi lever i. Så att det här blir liksom uppenbart för alla, för att det verkar ju som en del, jag såg att var det Annie Lööf och många andra som skickar postmeddelande och sådär grejer. När det är fucking brinnande upplopp. Det är försök på mord på mina kollegor. Well, det är fan bra att det här kommer fram.
It is definitely, this guy is retarded. Faktiskt. And what he's doing is like, it's a bit retarded. But at the same time, it is useful social criticism. If you think about it. He kind of like shed the light. By the way, there are like several societies here in this country and they are in total conflict with each other.
Ja, men hur fan annars ska vi veta om vi har yttrandefrihet på riktigt och hur väl staten är rustad för att upprätthålla yttrandefriheten? Yep. Det är tyvärr, jag hatar att säga det, men det är tack vare Paludan.
Ja, nej,
det är temperatur. Jag har porrsurfat väldigt mycket efter att det här hände. Alltså, inte på porrsidor. Alltså, jag gick in på Google Images och sökte på German Riot Police. Och så tittar jag på hur de ser ut när de tar hand om upplopp. Mm. Hade svensk kravallpolis modellerat Tysklands riotpolis så hade de här kidsen inte haft en chans. Det hade varit över. På 5 minuter, över.
Men det här är ju inte en fråga om polis.
Inte?
Nej.
Vad menar du?
Ja, men man gör det till någon slags hockeymatch. Är det polisen mot förortsbabbarna i de här områdena?
Nej, men det måste finnas någon sorts mekanism som släcker våldet innan det hinner eskalera.
Ja, det är bara det mest akuta vi pratar om. Vi har ju ett annat litet problem. Vi har hela stadsdelar som fullkomligt hatar det här samhället.
Ja.
Mm. Det är kanske ett lite större problem. Eller,
jag vet inte om jag är helt övertygad om att det är en hel stadsdel som hatar det här samhället.
Okej, sossarna har 60-70%. Så 60-70% av det här områdena då?
Nej, det är inte sant.
I think it's a spectrum.
Mammorna, rullatorn, pensionärerna, vilka har vi kvar?
Hur många mammor? De är inte 60% av befolkningen. Om du tittar på undersökningar som Brå har gjort så visar det sig att i nästan samma utsträckning som allmänheten i vanliga områden har förtroende för polisen, så är det nästan samma utsträckning så har medborgarna i utsatta områden också förtroende. Det enda som skiljer sig, det är de här procenterna med unga ligister. Så,
men hur kommer det sig att mammor och folk med rullator och hela skiten som du nyss sa deltar?
Ja, men hur många mammor finns det i Rinkeby? Det är flera tusen, bara för att det är en, vad var det? Det var någon så här äldre kvinna med hijab som plockade upp en sten och kastade
mot. Inte någon.
Det är inte tusentals, det är inte arméer av permobilkörande morsor som går och kastar stenar på polisen.
Spectrum. It's a spectrum. This is why also people who say, I'm not saying that everything in this has to do with Islam, but I think people who disregard that component totally also are missing a very like important aspect in this, because Islam is not just like what the religion teaches as well. It has become the identity of these people, and not everyone there hates the society, yes, but almost everyone there see that they have an identity different from majority society.
Islam so är en identitetsmarkör för dem, ja.
Yes, and not just that. There is also, you don't need to be like really deeply religious to understand that your religion is very intolerant of blasphemy and has a higher tolerance for violence. And this kind of like, this interacts with the culture and it becomes like, if you take it in Pakistan, Bangladesh, anywhere in the Middle East, do you think like in the Middle East, any guy, white or not white, can go to some neighborhood and burn the Quran and go out of there alive? They will not.
Nej, klart. Men Omar, om det här som du, jag hör vad du säger, jag delvis, men om tesen stämmer som du säger, det är islam här, det finns väl en större majoriteten som identifierar sig som muslimer och är djupt religiösa som ignorerar det här. Absolutely. Som är inte våldsamma.
Yes, yes, I totally agree with you, but that is an all social phenomena. It's a spectrum. If you look at most Muslims, yeah, definitely who come from Muslim majority countries, they are against Quran burning, as in like they don't think it should be allowed.
Alltså i de flesta, det är ungefär 100,000 iranier i Sverige.
Fast iranier är inte muslimer.
Det är som du som
vem är
inte
du
fastar.
Och säger att de inte är muslimer.
Men, alltså jag kan
har
säga
du har du frågat
religious,
alla?
Religious,
du
religious,
har väldigt svårt att hitta iranier i Sverige som säger att de är muslimer.
De flesta är exiliran, alltså sådana här som Sean-vänliga.
Det kanske är sant.
So you have like this spectrum, yeah?
Yeah?
The majority will be against this act. And a good portion of them will think that it should be banned.
Ja, och då har de all rätt att tycka.
Yeah, yes, yes. But and then a part of these people will be thinking that if it's not banned, then they should do something about it.
Det är especially plikt.
Yes. whether by speech, and then there will be another portion of them, they think that they should take to violence to prevent that. And
och de är några hundra stycken.
Yeah, but again, it has to do with the holiness of the religion. They have perceived that the honor of the religion has been violated. And this is why they think that they have to basically answer this insult.
Poäng med att de hatar samhället är de hatar ett samhälle som tillåter det här ske. Det är därför de ger sig på polis och annat.
Yeah, partly yes. Yeah. But it also has become this like...
Nej, men ordningen är viktig där. Jag tror att för majoriteten av de här som kom och kastade sten mot polisen och typ var beredda att döda poliser. Det börjar med att de hatar samhället. Sen hittar de en anledning till varför de ska få utlopp för sitt hat på det här sättet. Det är inte så att de sitter hemma och studerar Koranen och sen ser de Paludan och bara, aha, nej, nu hatar jag samhället för att Paludan ska bränna en Koran.
Jag tror det är flera här nyanser där. Du har ju de som är religiösa, som Omar beskriver. Sen så har du de här legisterna också. Exakt. De samverkar med varandra.
But these, even these thugs, they are religious in a sense. Yeah, they still identify themselves as Muslims, and that basically someone there is like burning their holy book. They don't have to be people who go to the mosque in order to understand that this is happening.
Nej, de identifierar sig som de är identitetsmuslimer, fast, de är inte religiösa muslimer.
Fast det skulle,
det är därför det blir så jävla fel när folk säger Allah. Att,
fast nej, men jag skulle vilja, om jag får nyansera det, jag skulle snarare tro att en del av dem identifierar sig inte direkt som religiösa muslimer eller någonting, men deras föräldrar är, alltså, föreställ dig att du ser din pappa, mamma upprörd och liksom är riktigt arg. Man känner med sina föräldrar och man vill gå deras kamp. Det är inte specifikt att de själva är muslim eller identifierar sig som
But guys, it would be the same thing even like the thugs in the Middle East who maybe drink alcohol and so on. They wouldn't tolerate that somebody burns the Quran because they still identify this as their holy religion. They believe in it, yeah, and they believe that it's holy, but it's not necessarily that they have to be conservative. They don't have to like become Salafis in order to stand up for their religion. They perceive that the honor of their religion has been violated.
Okej, okay, jag har en fråga till dig.
Fast.
Vad ska behöva hända i Sverige?
Ja.
Någon händelse, någon manifestation, någon politisk, vad som helst, en händelse som får dig att tänka att nej, nu är det faktiskt dags att gå ut på gatan och ta till våld. Förutom krig. Vad behöver hända i Sverige för att du ska känna att nu har gränsen gått, jag måste gå och ta till våld för att lösa det här?
Well, that's the thing. It is a part of this culture and in a sense...
Nej,
religion.
Jag frågat
yeah,
dig.
Yeah, yeah. Okay. I'm getting to the point.
Okay, sorry.
And a part also of the religion that you can answer non-violent offense with violence. It's a culture that the West does not really have anymore.
Yeah, for sure.
And the culture that I don't have. So I don't think that I can answer with violence any non-violent act.
Jag kan säga det. Okay. Jag tror att om jag skulle se att det blir kaos och det liksom råder någon form av anarki, då skulle jag vilja ansluta till någon grupp som försöker bevara liksom strukturen och samhället. Om jag ser
att, gärd alltså.
Ja, eller om det finns någon om det finns några som kommer försöka göra någon så här militärkupp eller något liknande.
This is violence då.
Alltså, du?
Typ en svensk motsvarighet till folkets mujahedin.
Alltså om det är någon de försöker
folkets parks mujahedin.
Det är hans DNA.
Jag säger det. Det är inte en slump att han sa en militär.
Nej men då fan, det går i släkten. Min pappa dog ju för det här. Det är klart att jag vill ju dö för någonting som jag tycker är gott också.
But I mean like if we also try to examine that religious aspect further. If the religious aspect was totally absent. even as a trigger. Do you think like these people would have gotten upset if somebody would have gone there and burned the Swedish flag, for example? Or burned a Bible?
Ta det en gång till, jag hörde
folk.
Nej, men där har vi ett litet bekymmer, för vi har människor som i väldigt hög utsträckning lever på våra bidrag, på skattemedel. De bor i Sverige, de har rösträtt, men de identifierar sig inte ett skit med Sverige.
Korrekt.
Mm.
Snarare tvärtom, de är en slags femte kolonn. Om vi vänder på det, säg att det var ett gäng sverigedemokrater.
Vad betyder femte kolonn?
Femte kolonn, förräd, alltså inom din egen militär. Alltså förr i tiden delade du din militär i fältslag i kolonner. Men om du hade en illojal kolonn så var det några som högg din egna soldat i ryggen och egentligen aha, kämpade för fiendens sak. Det är okay, femte kolonnen.
All right. Mm.
Och om vi pratar något annat, säg att det hade varit etniska ryssar som gjorde så här mot polisen. Då skulle folk skrika rätt ut att det här är gråzon, det här är krigsförberedelse, det här är utmaning mot samhället. De ville liksom, du vet, ni kan tänka i retoriken. Hade det varit sverigedemokratiska väljare och gräsrötter som hade betett sig så här mot polisen så hade det varit likadant där. SD är säkerhetsrisk, vi måste förbjuda det här partiet. Nu är det sossarnas kärnväljare som är ett låglatent terrorhot mot det här landet. Utmanar våldsmonopol. Och då vet man inte, oh, hur ska vi hantera detta? Hur ska vi se på det? Men egentligen så när du börjar liksom när du börjar utmana polisen på ett sådant sätt att deras liv står på hanken, det är ju ett slags semimilitärt hot mot Sverige fast inne i landet,
ja,
så att säga.
Ja.
Du eldar upp polisbilarna.
Det är ett krig mot staten. Ja, det är ett hot mot staten.
Ja, och jag är ingen etatist på något sätt. Jag är libertarian. Men det är ju inte så att man är ute efter att de vill sänka skatten eller bli av med någon jobbig myndighet för syslöjd eller vad det är. Det är inte det det handlar om.
Nej.
Då hade jag möjligen supportat dem lite i smyg. Utan det här handlar ju om att det är hela samhället som sådant. Mm. Man krigar mot.
Jag roade mig att titta på lite videos på de som bor där, vad de själva säger. Så om vi tar först de här ligisterna unga, de hittar en ursäkt för att slåss och så kommer någon galning med koranbränning och så vill man gå ut och slåss. Det var dels dem. Sen har du de här vuxna som bor där, som faktiskt jobbar och sköter sig. Så här, hur ser de det här? Och då såg jag en video med en äldre somalier som var på väg till jobbet. Och då sa han så här. Han sa så här, jag förstår inte, sa han, varför det här händer. För jag förstår inte varför staten tillsammans med svenska polisen tar in en dansk i vårt område. Stänger av vårt område. Jag kan inte gå till jobbet, jag kan inte åka tunnelbana. Tunnelbanan är avstängd av säkerhetsrisk. Jag kan inte ta mig till andra delar av stadsdelen för att det är avstängd. Och ni tar in honom här, skyddar honom och låter honom bokstavligen skita i vår bakgård, bränna vår heliga bok. Då sa han så här, vad är det mänskliga rättigheter? Det här är inte demokrati. Och jag vill bara säga så här, det här är inte något försvar, men det här är vad han ser. Mm. Det här är vad många ser. De ser bara att polisen, staten, regeringen kommer till deras område och säger, hörni, nu ska vi låta en snubbe bränna er heliga bok här. I demokratins namn. De har inte indoktrinerats in i den svenska demokratin av 100 år. De tycker genuint att yttrandefriheten utmanar deras religionsfrihet.
Ja, för får du prata fritt så följer deras religion. Mm. Att prata fritt, det är så människor blir smartare.
Men har han inte, alltså
fast
han har ju
inte tänkt på det sättet.
Nej, de har inte tänkt alls.
Fast nej, och jag menar bara att
det är det hela det avsaknaden av tänkande som definierar de här människorna.
But just to like comment on what you were saying. Yeah, I heard also on Ekot and they have interviewed people like who live there, and this is why I'm talking about the spectrum. The people, they are, some of them are saying, well, it's wrong that these like guys throw stones and so on, but vi förstår dem eftersom det är fel, like, att bränna Koranen och att staten har tillåtit det. You know what I mean? Mm. So they kind of like kind of justify it in a way. Like it's wrong, but...
Men det är inte att staten har tillåtit det. Det är att staten inte har förbjudit det.
Yeah. Yeah. From their point of view.
Låt mig leka med den tanken då. Nu håller jag inte med mig själv här. Men låt oss fortsätta på den tanken. Att okej, Sverige har haft en katastrofal migrationspolitik. Noll strategi i hur det här ska funka rent praktiskt. Att man tar in människor från radikalt annorlunda kulturer en masse och stoppar dem i ett område. Och så har vi skapat parallellsamhällen. Så vi har skapat den här skiten själva här i Sverige. Och sen stoppar vi in en Paludan in i den smeten. Det kan man tycka är strategiskt retarded. Om man ska ta det från den här somaliska mannens perspektiv. Men återigen, blir inte det låga förväntningarnas rasism?
Alltså,
att de här är inte indoktrinerade i västerländsk demokrati. De kan inte bättre.
Yes and no.
Vi borde inte låta Paludan
bli. Utifrån de förutsättningarna de har haft, och då menar jag bo i områden bara med andra människor med deras ursprung, där svenska språket inte är det dominerande språket. Då är det inte låga förväntningar rasism, det är realitet.
And, yeah, there is a difference between understanding it and accepting it.
Precis.
Jag empatiserar med honom, men jag sympatiserar inte med honom.
Jag säger inte att han har rätt, jag säger bara så här.
Men har han inte en delrätt i det här?
Jo, han har, alltså på viss sätt, jag säger bara så här. Det är en sak vad demokrati är, yttrandefrihet är, men det är också hur det uppfattas. För dem, hedern är väldigt stark. För dem är det verkligen att svenska staten kommer med polisen och låter någon skita på deras bakgård, och de ska också på köpet bara sitta och hålla käften och inte säga någonting. De tycker genuint att de tappar ansikte, de tappar värdighet och att de måste svara tillbaka på något sätt.
Yes.
Även om inte den somaliska mannen vill svara tillbaka, så förstår han varför hans bröder och systrar svarar tillbaka.
Mm. And actually Ashkan, what you said now in reply to me when I said that the state allowed this, this actually, you put your finger on the cultural difference. To them, the default mode, it's not that the state basically has its hands off and like maybe like bans things sometimes. Mm. The state bans, and anything that is allowed, then the state has took an active choice to allow it. So for them, the state has allowed Quran burning. It's not that the state has not stopped Quran burning.
Fuck.
Mm. Ja, jag vet.
Det är en fundamental error.
I know. But you know, when reading man, like...
Så går det när man vill ha mångkultur.
But in reading like some
Nej,
of
the... Men vänta, det där, jag måste bara... Det där är också fel.
Well.
Alltså det är inte mångkultur som är problemet.
Varför inte?
Det är mångkultur om vissa kulturer får vara med.
Det är problem om vissa kulturer får vara med.
Och det är inte vissa kulturer, utan alltså det här är ju kultur. Alltså det är kultur, alltså etnisk lågklass. Återigen, vi har pratat om det så här många gånger. Det är inte de mest högutbildade människorna som syns där ute och demonstrerar. Det måste vi hålla med om. Av den kulturen, om vi tar och pratar om kulturen, så har det ju nyanser av personer som är välutbildade, jobbar som läkare, akademiker. De skiter fullständigt i det här. Och sen finns det de som inte är outbildade.
Jag har ju någon som var läkare som anslöt Islamiska staten och sådär som var högutbildad.
Jo, förvisso. Det finns ju alltid undantag.
Well, yeah,
okay, det behöver inte ens vara kulturen. Det kan vara en enstaka värdering i en kultur som gör att hela skiten inte funkar.
Yeah.
För att jag skulle kunna gå till en så här nedlagd bruksort i Sverige och provocera fram i princip vad som helst. Och skulle nog inte fått de reaktionerna där. Fastän många skulle vara lågutbildade i den bruksorten. För att de har svenska värderingar.
Kulturen inte finns där. Kulturen att man tappar ansiktet och måste försvara sin heder. Den finns inte där.
Or blasphemy in general. The idea of blasphemy. But,
men de här människorna, känner de sig underlägsna på något sätt mot samhället?
Ja, det är klart att de gör. Som jag sa... Inte nog med, de känner att ni har placerat oss typ här och det finns inget.
De har väl själva valt att bosätta sig där?
Delvis ja, men kolla.
Är du tvingad? Du är somalier, ja, men då ska du bo i Rinkeby, för det är så har vi bestämt.
Do you think like most people, for example, who live in utsatta områden, or like there aren't many people who live in utsatta områden that they wish that they could live somewhere else if they had the chance? Of course there are.
Med svensk bostadspolitik, kom igen. Du kan inte ens vara etnisk svensk och bo i typ Bagarmossen och bara, men nu ska jag flytta till Östermalm.
Så fort de utbildar sig så lämnar de ju.
Jag skulle säga, vissa tror jag känner nog ett behov av att vilja vara specifikt där. Och jag hade en anmälan för några år sedan. Det var en somalisk man som anmälde socialtjänsten för tjänstefel, för att socialsekreteraren hade hotat dem att de skulle få lägenhet i Södermanland. Och han sa så här: vad fan, varför hotar de mig att lämna mitt område, Rinkeby och Tensta, där jag har min familj, släkt och allting? Jag vill inte flytta till något annat ställe. Så där
finns... Men är det inte en stad- och landperspektiv där då?
I den här frågan så handlar det om kulturellt, att man vill vara nära sina släktingar och sin klan och liknande, skulle jag säga. Mer att man inte vill bo någonstans mitt bland, där man inte ens har några släktingar överhuvudtaget. Det är inte närhet till sina familjemedlemmar.
Men det är ju människor som institutionellt blir underlägsna, därför att det är en socialtant som styr över deras liv. De styr inte själva över sina liv.
Och det här med att känna sig underlägsen svenskarna eller samhället,
det skapar resentiment.
Det gör det. Jag kommer ihåg när jag precis hade börjat det var i slutet av årskurs 6, och sen när man börjar i högstadiet, då var det den här kulturen blev jättenärvarande plötsligt, att många invandrare i skolan där i Kista började anamma den här kulturen, att svenskarna hatar oss, det är därför vi bor i de här områdena, kolla på de fina lägenheterna i Östermalm, vi blir utelämnade, staten hatar oss, svenskarna hatar oss. Det här tog över mig ganska mycket. Det var en period, kanske ett halvår, nästan ett år, där jag gick runt och var skitskeptisk mot alla som såg ut som en etnisk svensk eller europé. För jag tänkte, de ser ner på mig, de tror jag är smuts, de kommer aldrig ge mig en chans, de kommer bara vilja pusha undan mig. Jag levde djupt i den tankeföreställningen.
Du hade BLM-attitude.
Jag hade det. Jag var BLM innan BLM
den är,
fanns.
Den är bekväm. Den
men,
bekväm.
Jag lovar, det var libertarianismen som räddade mig. För jag satt ju på internet på kvällarna och så hittade jag Doug Stanhope, komikern. Och han är ju rålibertarian. Och det var det som fick mig att börja så här, dissociera mig själv från från mitt utseende. Och landa i att fuck you liksom,
men om du ger människor massa bidrag, då säger du mellan raderna att du är lite för dum för att kunna hitta ett jobb och stå på egna ben. Ja. Och då blir det ju ett beroendeställning.
Jag tror att det är lite det också många som bor i utsatta områden känner av. Det är lite som att du tar in någon hemma hos dig som inneboende. Och så säger den personen, åh vad snällt att jag liksom får bo, jag har haft lite problem i mitt liv, tack för att jag får ha det rummet. Vad ska jag göra för att förtjäna att bo här och ha kvar det här rummet? Och då säger hyresgästen, du behöver inte göra någonting. Du kan gå ut in här precis som du vill. Vi ger dig mat och så här. Ja, men ska jag städa lite i bakgården och se till att... Nej, behöver inte göra någonting. Efter ett tag så börjar den här hyresgästen eller inneboende börja hata dig. För de kommer märka att du vill bara ha mig här för att det känns lite bra för dig att jag är här, att du är god, men du har inga förväntningar, krav på mig eller att jag klarar av att göra saker. Då börjar du känna resentiment mot den.
Exakt så. Det är sociologisk Münchhausen. Well, det är sociologisk Münchhausen. Du gör en person sjuk så att den blir beroende av dig, och så ska du gå runt och ta hand om den.
This is one aspect, but at the same time I think also a lot of people have basically underestimated the basically the cultural clash here, because a lot of these people, they come from cultures, regardless of right and wrong or morality, they come from culture that which are the extreme opposite of Swedish culture, you know, on almost every respect. So it's very illogical to think that this will not create both isolation and friction. It's just like, it's natural that it would. It's actually strange if it wouldn't. And it would become a vicious cycle, because also the more you see those people as the other, the less you would be willing to include them in your circle. If they are so far away from you culturally and morally, why have them?
En annan aspekt, det här kanske inte ni håller med om, men tänk till den här inneboenden. Upplever själv i mötet med alla andra familjemedlemmar att den blir annorlunda behandlad. Påverkar inte det också?
Det är klart.
Och det är ju ändå en aspekt som vi kan inte bortse helt och hållet. Många upplever sig annorlunda behandlade. Man upplever sig diskriminerad. Man blir utsatt för rasism. Man är född här, går i skolan, men i mötet med majoritetssamhället får man en annan bemötande.
Men det är oundvikligt.
Det är oundvikligt, men för dem, och framförallt de här som är, så, som är andra generationens invånare, är invandrare.
Det är Freudians.
Andra generationens invånare.
Och du kallar mig elitist.
De ser ju sig, alltså de ser ju inte sig själva som andra generationens invånare. De menar ju fan, vi är ju en hyft av de här. Vi, först, vi tillhör ju det här samhället.
Men do they då?
Vad sa du?
Do they though?
Ja.
Do they identify as part of society?
De tillhör Rinkeby men inte Stockholm.
Men alltså så här, de är ju födda här. De har ingen koppling till sitt hemland. De är inte födda i Somalia. De
It's
har
a new ethnic group.
Vad sa du?
It's a new ethnic
ja,
group.
Och de blir annorlunda behandlade och då tycker de att det är orättvist mot dem.
De känner sig svenska fast på sitt sätt.
Right.
Och de säger, varför inte det här sättet som vi svenskar på också en del av svenskheten?
Det är för att det är rena barbariet. Men jag funderar på en sak. Nu nämnde det här att en somalier som ser det här Paludan bränner Koranen på deras bakgård och polisen är där för att skydda honom och allting, att de tappar ansiktet om de inte reagerar mot detta. Och det är väldigt intressant, för i Sverige så anser jag ju att man tappar ansiktet om man halva sitt liv lever på bidrag och inte förmår stå på egna ben och vara vuxen. Men i den här kulturen så är det fullt normalt. Där tappar man inte alls ansiktet, att man lever på andra människors pengar. Är du med?
Alltså,
det är kulturkrock.
Ja, det är väldigt...
Nej, men kolla, inte om man skapar en kultur bland dem du lever med att de här pengarna, de finns. Om inte vi tar den så kommer någon annan att ta det. Och om din granne går på de här pengarna och din nästa granne går, alla du känner går på de här pengarna och försöker hitta olika sätt att få pengar via bidrag, via föreningar och sånt där. Då, det är klart att du är dum om du inte tar del av de här skattepengarna eller pengarna som
okay,
finns.
Actually, I think it's even simpler than that. There isn't even that kind of like deep thinking about it. It's like basically they can have this money. Why not take it, basically? That's
ja,
it.
Alltså, du vet...
Men förstår man inte att pengar växer inte på
nej, men det är
inte
det.
Actually, they don't think about it.
Man, det är rättigheter.
Man har rätt till de här pengarna.
Och man har bott i ett...
Och varför? Var kommer det rättigheter?
Det är något som man har fått berättat för sig, att det här är dina rättigheter.
Det har vi i staten berättat för.
Via vad är det, svenska institutet.
Och deras sociala hierarki bygger inte på... idén om en rationell fri individ som genom sina beslut right. ska lyckas och bli en lyckad member of society och självförverkligande och allt det. Deras sociala hierarki bygger inte på de premisserna.
Mm.
Det är helt irrelevant. Mm. Så här, har du jobbat för de här pengarna? Den frågan blir helt irrelevant.
Okay, actually, that's a good point. But the thing is, if you try to understand it a little bit, like for a lot of people in Sweden, they would think that bidrag is almost similar like stealing money, a little bit.
So for example,
in these cultures, yeah, stealing money is wrong. But they don't see bidrag as stealing money at all. For them these are totally two different things.
Men fattar de inte att andra människor som betalar skatt?
Nej.
Att andra
nej,
I don't think they think about it actually. No, not
men hur retarderade är de?
De har
alltså hur efterbliven får man lov att vara och ändå få ett svenskt
pass? De har ju fått det berättat för sig att det här är deras rättigheter och då ser de ingen anledning varför de inte ska ta emot någonting.
Det fattar de inte varför svenskar som går till jobbet varje dag när de sitter och röker hackpipa mitt på dagen blir förbannade.
I vissa intervjuer har en del i intervjuer så har ju vissa till och med sagt att de tror det är till och med kungen som delar ut av hans skattepengar.
Det här är klassisk Nietzsche och hans syn på moral. Du kommer alltid ha en elit eller nobilitet som definierar sig själva som goda och så ser de ner på resten och kallar dem för bad. Men de som är längst ner i den sociala hierarkin, de ser sig själva som goda, men de ser inte eliten som bad, de ser eliten som evil. Och det är alltid den här clashen, good bad och good evil. Det är alltid den clashen som leder till resentiment. Så de som är längst ner i den sociala hierarkin, de tittar inte på de som producerar skattepengarna, de ser dem som evil.
Varför det?
Det är så vi människor funkar. Är du lägst ner i den sociala hierarkin så kommer du titta uppåt och kalla dem för evil.
De är för vänsterpartister, hatar Elon Musk.
Men det är också
bland
så
annat,
att
ja.
De upplever ju att samhället är ont för att de inte inkluderar de här människorna, de ger inte jobb och så vidare. Och då ser de att samhället är ont. Varför får inte min mamma eller pappa jobb? Samhället är rasistiskt.
Det är inte bara samhället, det är white man evil.
Ja, man,
och då kan du ta white man money. Utan att bry dig ett minsta dugg om att den du ser som white man evil, det är oftast här vanliga människor som jobbar och sliter.
Jag försöker hitta något argument varför de här människorna överhuvudtaget ska uppehålla sig i Sverige. Varför?
Alltså jag vet att kanske Mustafa eller kanske Hanif just nu känner att nu går vi in på grumligt vatten.
Lite grann, ja.
Ja, men jag fattar ju, men varför?
Vet du har, alltså du, din fråga är legitim.
Jag ska försöka. Deras, om man är född i Sverige och bor här.
Ja.
Så,
och du försöker slå ihjäl en polis,
ja,
i grupp med andra.
Tankegodset.
Elda ner bussar som det sitter folk i. Elda ner skolor.
För de personerna som är födda här och inte ser något annat alternativ, för dem finns inget annat alternativ.
Jag kan ge dem ett annat alternativ.
Straffläger i Sibirien.
Nej, men upphäva medborgarskapet. Sen villkorar vi bistånd med Assad i Syrien eller Somalia. Att, ska ni fortsätta få vårt bistånd?
Den premissen skulle jag liksom gå med på om det gäller för alla i samhället.
Ja, skit om det är en etnisk svensk. Men
vänta. You can't even do that if they don't have double citizenship.
Nej, det kan inte.
You can't make them stateless. Where
nej,
you?
Men du kan villkora bistånd. Hej Assad, jasså du vill ha lite bistånd? Ja, men det kan vi ju fixa. Kan du ge de här människorna syriskt medborgarskap samtidigt som du sätter dem i syriskt fängelse? Eller vad du nu gör med dem.
Det bryter mot de grundläggande principerna.
Will you send the Somalis to Syria?
Ja, men så gör ju så med Somalia också och Irak eller vilka länder det nu är som vill ha bistånd.
Det bryter ju mot de flesta grundläggande principer om medborgarskap.
Och?
Men Chang, alltså på samma sätt som...
Det här är inte du är inte medborgare om du i grupp med akt och mening vill slå ihjäl poliser och skapa anarki i ett land.
Men Chang, nu blir du medryckt av dina egna känslor här.
Det är alltid det här jag är rädd för.
Det är känslo-Chang som pratar just nu. För kolla, på samma sätt som att jag ser så här, vårt land, den har ändå en ryggmärg med stamceller i. Och organen i kroppen, de kan skadas, man kan reparera dem, man kan hålla på där. Men om du fuckar upp ryggmärgen och att stamceller börjar mutera, då är du fucked. Kroppen kan se ut och må bra, men inifrån håller på och ruttnar. Och en sån mutation i samhällskroppen för mig, det är att vi ruckar på idén om yttrandefrihet. För att om vi ska ha en kultur som bygger på liberal västerländsk demokrati, då måste du ha absolut yttrandefrihet. Så det är ett vägval vi måste ta. Antingen så gäller våra lagar och då ska du få bränna vilken religiös bok du vill eller inte. Det är ena. Men det andra, det är också principen om medborgarskap. Om vi ska hålla på och rucka på den, då har du öppnat upp en Pandoras ask som kommer få hela samhället att ruttna inifrån. För att om vi idag säger att men de här, de kanske har svensk medborgarskap, men de har gjort sig oförtjänt av den, så vi ska ta bort medborgarskapet, skicka dem till något outsourcat fängelse i Syrien.
But wait, even those who have double citizenship or...
Ja, har du svensk medborgarskap så har du det. För ruckar du på det, då blir så här, vad blir nästa steg då?
Fast jag är
om vi ska
beredd
förbjuda koranbränning, vad blir nästa steg?
Jag är beredd att
om
göra
vi ska
som
riva
England.
Upp medborgarskap, vad blir nästa steg?
Det är så många länder idag som river upp medborgarskap.
England gjorde ju så med några ISIS-terrorister.
Ja, det går skitbra för England. Det landet går det skitbra för.
Vissa grejer.
Finns det kausalitet med att de river upp medborgarskap i andra situationer?
Om den finns kan inte jag bevisa det.
Nej, det...
No, I'm actually prepared to say that people who have double citizenship, not necessarily if they were living on bidrag, but if they commit like, for example, terrorbrott.
Ja.
Anybody who has like double citizenship and committed like terror crime, they should like
andra alternativet, om vi inte rycker upp medborgarskapet, då får vi återinföra dödsstraff. Vad gör du med en fiende i krig? Ja, du skjuter dem, oskadliggör dem.
Jag förstår att det är många som tänker att ja, The Chang säger låter vettigt. Och jag har inget bättre att komma med. Alltså att,
nej, för att det är vettigt det jag säger.
Nej, dödsstraff är inte lämpligt.
Det var ett argument för dödsstraff. Min poäng är bara att när du har människor som i akt och mening...
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.